verserna 4 till och med 7. Galaterbrevet 4, 4 till och med 7. Och för er som följer oss på internet så säger jag att vi kommer att återvända till Johannesevangeliet. Och vi har förmodligen en 5-6 gånger kvar där, halva kapitel 4, hela kapitel 5. Men vi väljer att ta ett litet annat stycke idag. Därför att jag har varit på resa och har inte riktigt hunnit med att förbereda just de bitarna. Men Galaterbrevet 4:4 till och med vers 7 läser, eller står det följande. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Tänk dig lite grann på tid. Tiden är ju väldigt viktig för oss. Allt som vi gör har med tid att göra. Och en del hävdar att man inte behöver följa tiden. Men de som gör det kan bli av med jobbet och missa flygplanet när man ska resa och så vidare. Så att det går inte att ignorera tiden i praktiken, även om det kanske gör det i teorin. Men vi vet att Gud bor inte i tiden. Och i första Mosebok 1:1 så står det att i begynnelsen skapade Gud himlen, eller himlarna, står det i hebreiska. Himlarna och jorden. Och då fanns det ingen tid, då fanns det inget rum, då fanns det ingenting annat än den treenige guden. Så Gud bor inte i tiden. Och för oss ibland säger vi, ja men vi ska inte tänka i termer som tid. Därför att Gud bor inte i tid. Nej men okej, men vi kan inte göra någonting. Gud får förlåta oss om vi tänker i tidstermer. Därför att han har skapat oss till det. Så jag måste säga att det fanns evigheten dåtid och evigheten framtid och så vidare. Därför att jag förmår inte att relatera till den här världen och till skapelsen på något annat sätt. Jag tror inte att Gud förväntar sig att vi ska kunna relatera till den utan vi har det här tidsbegreppet. Och jag tänkte mycket på, eller jag vill tala om idag, att friköpa tiden. Att friköpa tiden. Och tiden är dyrbar. Bibeln talar mycket om att om vi använder tiden på ett rätt sätt så blir vi belönade. Och Gud har avsatt en tid, om vi så säger, och en plats där han ska utvärdera hur vi förvaltar vårt liv och så vidare. Och den dagen kommer. Men jag tänkte också på hur det står att lammet slaktades före tidens begynnelse i Uppenbarelseboken 13:8. Så det betyder att Gud visste redan innan Jesus kom in i denna värld att Jesus skulle göra det han gjorde. Och han kunde så att säga redan innan Jesus hade dött och uppstått tillämpa detta på de som trodde i gamla testamentets tid. Och de kunde bli frälsta. Men jag tänker mycket på Guds timing. Guds timing. Finns det någonting som är så härligt som när man tycker att någonting är rätt tajmat? Eller jag har det i alla fall. Vissa dagar, allting går på tok. Man tycker liksom att det blir fel från början och sen fortsätter det bara att bli fel och fel. Dagen är slut, tycker man inte att man har lyckats göra någonting eller hunnit med någonting. Andra dagar är tvärtom. Det verkar som att allting faller på plats. Det är som ett dominospel. Liksom en bricka ramlar och sen bara rrrt, allting funkar och man känner verkligen att man har gjort någonting. Men Guds timing är perfekt. Och i andra konungaboken, det sjunde kapitlet, så talas det om, tror det var 3 eller 4, spetälska män. Och de satt utanför stadsporten och de kunde inte gå in på grund av smittorisken. Och staden var belägrad av syrierna, det var alltså Samarien, Nordriket. Och de sitter där utanför och de säger att vad har vi att förlora? Ingenting. Nu går vi till syrierna. Antingen så avrättar de oss, då får det väl vara så. Eller så accepterar de och då får vi i alla fall någonting i magen att äta. Så Så de knallar iväg till syriernas läger. Det visar sig att Gud hade låtit dem höra ljud av hästar och vagnar, så de hade flytt hals över huvud och försvunnit. Lägret var tomt, de gick in, de tog med sig vad de behövde, de åt sig mätta, etc. etc. Och de gör så några gånger så här, så gömmer de undan saker och så här, men det här är inte rätt. Vi måste berätta för vårt folk och för staden att syrierna har flytt. Och det gjorde de också. Och vad som hände då var att profet hade dykt upp och sagt att därför att svälten var så stor inne i staden, innanför stadsmurarna, att man fick betala, alltså man kunde köpa, kunde man köpa ett åsnehuvud, du som kan gamla testamentet, för att vara åsnehuvud kostade så mycket, och det var till och med alltså avträdet, heter det så, från djuren kostade pengar liksom, och det var helt otroliga tider. Men så kommer profeten och säger att innan dagen är slut så ska det och det kosta så mycket, och det kommer att finnas ett överflöd på allting. Och då säger den här mannen som kungen stödjer sig på, vem den mannen nu var, men vi tänker att det var kanske det lägsta jobbet då, någon som han hade hittat som han skulle stödja sig på, men förmodligen var det tvärtom. En oerhört vältränad, välutbildad person som verkligen var kungens varmaste man, som han stödde sig på, kanske både bokstavligen och bildligt, jag vet inte. Men han säger i alla fall så här att det är inte möjligt, även om Gud gjorde ett fönster i himlen, så skulle det inte vara möjligt att den här situationen förändras så snabbt och så radikalt. Och profeten säger, du ska se det, men du ska inte få smaka av det. Och vi kan historien. De här spetälska männen kommer tillbaks till staden och de säger, titta vad som har hänt, syrierna flytt. Först vågar de inte tro det, men de skickar ut några spejare. De ser att det är sant. De går ut, de tar hela den syriska arméns förråd av mat och tillgångar och kommer med det till staden. Och då blev det exakt så som profeten sa. Och jag tänkte just bara, Guds timing. Profeten kom, han sa ett ord. Och den här mannen trodde det inte. Och han blev ihjältrampad i stadsporten för att det blev en sån rusning. Så han såg det, men han fick aldrig smaka av det. Och jag tänker just att när han dog så dog otron. Han var rösten för otron. Vi kan vara en röst för otron, vi kan vara en röst för tron. Beroende på i vilket mått vi själva har tagit till oss ordet. Därför att det är genom ordet som tron kommer. Och jag tänkte just på det här, liksom, Guds timing är så perfekt. Och här läser vi först i vers 4, då, Galaterbrevet 4:4. Det första, att Gud kommer ihåg oss. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, en stor dess, född av kvinna, med litet gå, och ställd under lagen. Intressant, därför att om vi slår upp ett intressant bibelställe här i första Mosebok kapitel 4. Och jag hade förmånen att lyssna på Ron Allen, en professor från Dallas teologiska seminarium, och hans specialitet är Gamla testamentet och hebreiskan. Och då står det så här, mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon, jag har fått en man från Herren. Engelskan, åtminstone den version som jag läste, så här, I have acquired a man from the Lord. Men i hebreiska står det så här, Ish Yahweh. Ish är alltså ordet för man och Yahweh är alltså ordet för Gud. Så han säger så här, det står egentligen, jag har begärt en man Gud. Ingen preposition. Jag har begärt en man Gud. Och vad är det hon säger? Jo, Eva, hon litar alltså på det enda löfte som hittills har getts till den fallna mänskligheten. Alltså i första Mosebok 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och vi vet att det är en profetia om Jesus. Alltså fiendeskap mellan dig och kvinnan, det vill säga dig, ormen, Satan, och kvinnan, det vill säga den mänskliga rasen som nu har fallit, mellan din avkomma och hennes avkomma. Och han ska krossa ditt huvud, det vill säga hans makt, och sedan ska du hugga honom i hälen. Det betyder att Jesus blev ju mycket illa behandlad, om man uttrycker sig så enkelt, på korset. Så han kunde så att säga tillskansa honom en del lidande, men i jämförelse med vad Jesus åstadkom genom att krossa Satans makt fullkomligt, så var det ganska lite som Satan lyckades med. Men här har Eva alltså ett enda löfte. Mänskligheten, som just nu då, eller vid den här tidpunkten, bestod av två personer, Adam och Eva, de har alltså ett löfte. Och det är att en dag ska det komma en man, en människa, som är av Gud och som är Gud och som ska bli mänsklighetens förlossare. Och hon visste inte när denne man skulle födas. Vi vet att det dröjde 4000 år till efter att det här uttrycktes. Att det skulle komma en Abraham, att det skulle komma en nation som heter Israel, att det skulle komma en Mose, att det skulle komma alla profeterna, lagen, offrerna, hela den här biten, det vet vi. Och att så småningom skulle Messias föda, det vet vi, men det visste inte hon. Och hon får detta löfte i tro. Och då säger hon att jag har önskat eller begärt av Gud, eller det här, så jag har fått en man från Gud. Men som sagt var, Ish Yahweh, vilket betyder en man, Gud. En man som är Gud. Så det är alltså ett messianskt löfte. Och det var det hon trodde och det var det hon begärde. Så sen kan vi tänka oss att när denne man då, Kain, efter att hon hade fått fler barn, så mördar Kain Abel. Och hon tänker, men då kan han ju inte ha varit löftessonen, uppenbarligen. Abel var nu död. Sen ser vi också att Gud får, eller Gud ger en annan man, Sett till Eva, och sedan rullade på. Och det här löftet fanns ju kvar. Vi vet att mänskligheten blandades upp, så som vi förstår det och tror. I första Moseboks 6 kapitel så skedde det ett inblandande av den demoniska världen i den mänskliga rasen. Och när Noah och hans familj klev ombord på arken, så var de egentligen de enda människorna som inte var en hybrid, så att säga, mellan människan och de fallna änglarna. Och på det sättet så bars löftet med sig, eller de bar med sig löftet om denna Messias genom floden. Och hoppet stod kvar till mänskligheten att en frälsare skulle komma. Men det skulle dröja ytterligare ett antal tusen år. Nu är det inte där vi ska fördjupa oss, utan det jag vill komma till, det är att Eva hade ett löfte. Och detta löfte trodde hon på. Och det var den tron som hon uttrycker där i första Mosebok 4. Att jag har begärt en man, Gud. Alltså med andra ord, Messias. Att hon trodde att hon skulle bli mor till denne frälsare redan här i denna, ska jag säga, andra generationens människor. Och Guds tidpunkt, hans timing är fullkomlig. Vi läste i Galaterbrevet att när tiden var fullbordad, pleroma i grekiskan, och liksom det var bara så att allt det här skulle ske. Gud hade tänkt ut detta i historien, och det var så det skulle vara. Men det betyder inte att Eva gjorde fel. Gud sa, men du borde väl ha fattat att jag skulle ta 4000 år på mig innan Messias skulle födas. Utan hon levde med ett hopp, ett löfte som gavs till henne i sin tid, sin generation, med de begränsningar som hon hade. Men det är allt vi behöver. Vi vet inte vad som ligger framför oss. Vi vet inte hur lång tid vi har kvar i denna tidsålder. Vi vet inte hur nästa tidsålder kommer att se ut. Det är många, många saker som vi inte vet. Men vi har inte bara ett löfte idag, utan nästan 8000 har någon räknat. 7800 någonting. Den listan växer hela tiden. Så många löften har vi idag att luta oss mot. Hon hade ett. Vi har hur många som helst. Så Gud kom ihåg oss. Han kom ihåg, eller Eva kände att Gud hade kommit ihåg henne när hon fick den här sonen som hon då trodde skulle kunna vara denne frälsare, denne Messias. Och Gud kom också ihåg hela den fallna människorasen när han sände sin son Jesus in i denna värld. Och sen i vers 5 står det, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och friköpa här är ett intressant ord, därför det är ex agarazzo i grekiska, och agarazzo är ordet för att köpa någonting. Ek är en preposition, så när man sätter ek framför ex agarazzo, så ek agarazzo betyder alltså att köpa någonting ut från någon eller någonting. Så det är alltså ett ord som används att du går till marknadsplatsen och du friköper någonting för din egen räkning och du tar med det hem. Och det är intressant att se att samma ord används i Efeserbrevets femte kapitel, där det talar just om tiden. Och det var ju det som var kvällens tema, kan man säga. Eller titel. Ska vi se här. Vi kan bläddra. 5, 15 och 16. Det finns ett brev 5, 15 och 16. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle. Till dagarna är onda. Och i engelskan används ordet redeem. Och det här används att ta väl vara på varje tillfälle. Men det här ordet är alltså samma ord som vi såg här i vers 5, Galaterbrevet 4:5, att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Här ska vi, är det tiden som ska friköpas i Efeserbrevet. Och det är helt fantastiskt att det betyder helt enkelt att vi som friköpta människor har möjligheten att köpa oss ett tillfälle i denna fallna onda värld och så att säga kliva in i tiden och friköpa någonting. En människa som vi vittnar för, en situation som vi ber för eller vad det nu kan vara. Att vi har den möjligheten att liksom köpa någonting. Gå till marknadsplatsen, köpa någonting och ta hem det. På samma sätt kan vi gå in i den här världens system. Vi som inte är av världen, men i världen. Vi friköper olika saker som finns i denna värld. Och jag tänker just på liksom att friköpa situationer. Inte minst med våra tungor. Och lyssnade på två personer häromdagen som bråkade om någonting och med olika åsikter om någonting. Och ja, så är det. Det har man. Men Men liksom bara, jag bara tänkte liksom att åsikter, vi har åsikter, människor. Och det måste vi ha, men var kommer de ifrån? Vad baseras de på? Och jag hoppas och jag tror att vi i någon mån baserar det vi säger och det vi tror på, och det vi står för på Guds ord. Efesierbrevet 4:29 talar om att tala bara ord som leder till uppbyggelse. Ord som är friköpande, där har vi tanken igen. Ord som liksom friköper situationen. Så han kom ihåg oss, mänskligheten. Han sände sin son in i den här världen. Han friköper oss från den situation vi är i. Och han ger oss möjligheten att vi också med samma auktoritet som han hade eller har, kan nu vi också friköpa olika situationer. Och sen det tredje och sista, det är att han tar emot oss. Nu är vi i verserna 6 och 7. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba Fader, så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Och Gud, på grund av sitt verk, sitt fullbordade verk, vill ge oss allting. Därför att han talar här om söners rätt. Jag har talat om det här tidigare, men nu ska vi se om det står här. Ja, just det. Du är son. Att en son, han föddes uppenbarligen in i denna fysiska värld. Men det fanns också i den här tiden, den här kulturen, en tid när sonen insattes på den plats där han också hade rättigheter. Och det är det som han talar om här, inte bara att vi har blivit födda på nytt och att vi har en framtid i himmelen med Gud att se fram emot, utan att vi är skapade på nytt av honom, men att när vi når en andlig mognad, att vi blir insatta i ett sammanhang där vi faktiskt kan ha auktoritet, där vi kan styra med honom, där han kan lita på oss, där vi kan få ett mått av auktoritet att utöva i den här fallna världen. Och det är helt fantastiskt att tänka på här, att vi tar emot allt detta. Och livet är verkligen en gåva. Abraham levde tills han var 175. Och vi vet att han blev kallad när han var 75. Så då har han 100 år kvar. Vi vet inte hur mycket vi har kvar. Vi kanske har en väldigt kort tid kvar. Av olika anledningar, olyckor, sjukdomar, etc. etc. Vi kanske har en väldigt lång tid kvar, vem vet. Men i vilket fall så har vi möjligheten att just nu leva i den här ställningen. Vi har liksom söners rättigheter. Vi är inga slavar, vi är söner. Vi är arvingar. Gud vill ge oss allt med honom. I Romarbrevet 8:32 står det att han har gett oss allt med honom. Om han gav oss redan sin son när vi var syndiga, hur mycket mer ska han då inte ge oss allt med honom nu när vi är friköpta? Abraham, det står att han dog full av år. Det är ett hebreiskt ord som är sabea, som betyder egentligen att han var, hur ska man säga, genomsyrad av någonting. Alltså han var genomsyrad av en tilltro till Guds trofasthet i hans liv. Och jag vet inte, men jag tycker om att lyssna på människor som är gamla och grått hår, därför de har erfarenhet. Men just det, när man ser en gammal person som inte är bitter, utan tvärtom, liksom har inte bara blivit frälst, men liksom har blivit korsfäst i sin kallelse, i bemärkelsen att man liksom har låtit Gud friköpa ens liv också i livets detaljer, att man kan se tillbaks på sitt liv. Man tänker, vad gjorde Abraham? Han gjorde en massa felaktiga grejer. Och stackaren, en del av dem är nedskrivna dessutom. Men han lämnade sitt land i tro och gick till löfteslandet. Han lät Gud välja när han och Lot tvistade över marken och landet där. Och Lot valde den till synes bästa biten. Men det var Guds plan som skedde genom det som var kvar. Och han lät Gud välja. Och han var också villig att offra det käraste han hade, sin son. Så visst, han gjorde dessa saker och han kallades för trons fader. Men samtidigt tänker vi på hur många tokiga grejer han gjorde och hur långa perioder han tycks ha levt helt i otro, etc. etc. Men han dog full av år. Sabea. Han var fylld med tillfredsställelse. Och vilket exempel att liksom få kunna se tillbaks på sitt liv. Att Gud har gjort allt detta. Så. Ja, jag tänkte på detta. I Guds fullkomliga tid. Så. Eller i Guds rätta timing. Så kom då denne Messias som Eva redan trodde att hon gav eller födde. Men han skulle komma långt senare. Och Guds plan var så mycket större, så mycket fantastiskare än vad Eva någonsin hade kunnat tänka sig. Och vi vet om Jesus. En annan tanke från Ron Allen var att Jesus talar vi ofta om som en profet större än Moses. Vi talar om honom som en präst större än Aaron. Vi talar om honom som en kung större än David. Men han sa, det stannar inte där, för att han är också en lärare av rättfärdighet större än Salomon. Och han är också en lidande tjänare större än Israels samlade lidande. Och han är så mycket mer. Och judarna de letade, de såg liksom han ska vara si och han ska vara så, han ska vara det ena, han ska vara det andra. De tittade liksom på det här och de sa, det måste vara mer än en messias. Ingen kan uppfylla alla dessa saker i en enda person. Det var exakt det Jesus gjorde. Därför att han var inte bara en människa, han var Guds människa. Som Gud själv, som inte lever eller bor i tiden. Har skapat tiden och i tiden så klev han också in själv i skapelsen, blev Guds människa Jesus Kristus, och han uppfyllde i sin mänsklighet alla dessa ämbeten och han blev också världens frälsare. Och vi ser tillbaks på det här, fantastisk timing, fantastisk möjlighet som Gud har gett oss. Och som sagt, vi har så många fler löften än vad Eva hade. Hon trodde det löfte som Gud hade gett till henne just då. Och vi får tro alla de löften som han har gett till oss. De är många. Amen.